Nej, jag är osynlig, sa jag då. Men jag är här ständigt närvarande. Nej. Men det är ju lite så. När man jobbar på fler ställen. Man känner sig kanske aldrig riktigt... Nu kanske ni inte är hemma, tänker ni jag ska säga. Men så är det inte. Tillfreds, vill jag säga. Jag känner mig otroligt hemma. Och jag tänker att liksom församling som församling, det är min familj var som. Sen ser ju familjerna väldigt olika ut. Men jag känner mig hemma, men jag är inte hemma så ofta. Just här. Så vill man träffa mig oftare så går det jättebra. Men då får man komma en onsdag, en torsdag, för då är det mer min tid, så att säga. I vilket fall som helst så har du och jag, som precis som kören sjöng här då, en vän som vill leda oss på vägen hem. Och när vi pratar om kärlekens väg då, så var ju det här en riktigt sån feel good song, eller hur? Det är skönt att få vandra hem tillsammans med Jesus. Det är riktigt gott. Men vad betyder det egentligen med kärlekens väg, som är dagens tema då? Bara själva orden då, kärlekens väg. Om jag nu får någon gärna rätta mig, för jag är inte jättebra på svenska. Men jag tror att kärlekens, det är singular, bestämd form. Kärlekens måste vara så, va? Mm. Det finns bara en kärlek och det finns bara i bestämd form. Och sen är det väg. Det är också singular och ganska bestämt. Är det? Obestämt. Är det obestämd väg? Ja, det sprack alltihop. Ja, men då håller vi oss till kärleken då, va? Ja. Och det är rätt så bra faktiskt. För kärlekens väg, som är bestämd form i singular, är vägen. Det är det som är vägen. Det är inte vilken väg som helst, utan det är kärlekens väg som är vägen. Då kommer vi rätt. Att ni ska vara så duktiga på svenska. Det är mycket lättare att koppla. Nej, så får man inte säga. Men jag bor ju där, så ni hör ju det. Precis. Så, vad är det då vägen säger? Vem är vägen? Jesus. Och Jesus säger att han är vägen, sanningen och livet. Det är inte konstigt. Betyder det då att Jesus är kärlekens väg? Är väg, sanning, liv någonting som vi kan förhålla oss till på något sätt? Ibland är det väl så att vi säger att Gud är kärlek, eller? Mm. Och Jesus brukar vi också säga att han är Gud. Alltså måste Jesus vara kärlekens väg. Men väg, sanning och liv är ju egentligen inte någon slags motsats till kärlek. Väg, sanning och liv är ingen motsats till kärlek. Utan följer man Jesus på vägen som sanning och liv, då kommer man gå på kärlekens väg. Och vad betyder det då att gå på kärlekens väg, om det nu bara finns en kärlekens väg? Börjar vi mejsla ut vad Jesus menar med kärlek, så ser vi något som är annorlunda än vad världen vill visa att kärlek är. Är kärlek alltid något positivt? I första känslan och i första anblicken så kanske det inte känns så. För kärleken kan vara tuff och hård. För att den vill förändra oss, den vill göra något gott med oss. Så med facit i hand och i slutändan så kanske man kan se det här då, att kärleken alltid segrar. Och för att visa lite grann hur finmotoriskt det här är egentligen, så skulle jag vilja använda mig av en bild. Och jag hade den i torsdags på bibelsamtalet lite grann. Och då handlar det om en potatis. Och då tänker jag så här, hur många av er har skalat potatis? Det är ju något som alla kan referera till. Precis, jättebra. Hur många brukar skala precis mellan skalet och potatisen? Ja, då är du jätteduktig. Precis. Ja, det är jättesvårt att hitta den skillnaden, eller hur? Det går ju inte. Men däremot, om man kokar potatisen först, då lossnar ju skalet. Och man ser skillnad. Alltså, då är det ju skal och potatis. Så fint tror jag liksom Gud är beredd att gå med oss. Han vill sitta där och liksom hjälpa oss att hitta det som är vägen. Och det är inte liksom så här spikrakt och jättetydligt, utan det är lite känsla bakom det där. Och där vill Gud vara med och styra i då. Och då kommer vi till dagens evangelietext. Vi kan stå upp, så läser vi en bit där. Och det är från Markus 10. Det var nu på väg upp mot Jerusalem och Jesus gick först. De var fyllda av bävan och de andra som följde med var rädda. Då samlade han de 12 och talade om för dem vad som skulle hända. Vi går nu upp till Jerusalem. Människosonen ska utlämnas åt översteprästerna och de skriftlärda och de ska döma honom till döden och utlämna honom åt hedningarna. Som ska göra narr av honom och spotta på honom och prygla honom och döda honom. Och efter 3 dagar ska han uppstå. Nu får ni sitta ner och ta en paus. Vi kommer fortsätta läsa sen. För 3:e gången förklarar Jesus någonting. Den råa sanningen om via dolorosa, alltså lidandets väg. Och det sprider sig en rädsla och en bävan kring de som går med Jesus. De är alltså på väg mot Jerusalem nu då. De är ganska långt ifrån Jerusalem fortfarande. Men någonstans här så börjar det här liksom röra sig. En rädsla och en bäva kring lärjungarna. Och Jesus fångar upp det här på något sätt. Och det börjar dra ihop sig mot påsk. Och han ger då sin 3:e förvarning om sin död och uppståndelse. För det kanske är någonting som de börjar prata om där nu då. Folk kanske börjar tänka att Jesus är på väg till Jerusalem för att samla människor och ta över liksom över för romarna och liksom försöka få bort dem så att det blir en strid här då. Man kanske vill ha han till upprorsmakare som kommer och liksom ställer allt till rätta. Men Jesus säger att människosonen ska utlämnas åt översteprästerna och de skriftlärda. Och de ska döma honom till döden och utlämna honom mot hedningarna. Som ska göra narr av honom och spotta på honom. Prygla honom, döda honom och efter 3 dagar ska han uppstå. Det är ganska så rätt fram så här. Man pratar om sig själv i 3:e person, vad det nu kan betyda, det vet jag inte. Men det kanske kan underlätta för den smärta han känner i det som kommer att hända. Det roliga ska man inte säga, men det som är spännande här tycker jag att, jaha, ingen kommentar på det. Nej, vi fortsätter gå. Det är bara så det är. De ska förgöra mig, döda mig, men jag ska uppstå, så det är liksom, vi behöver inte bry oss om det där. Utan nu fortsätter vi gå. Och då står vi upp igen och så fortsätter vi läsa. För det som händer är en fortsättning. Jakob och Johannes, Zebedaios söner, gick fram till honom, alltså till Jesus, och sa: Mästare, vi vill be dig om en sak. Och då tittar Jesus på dem och så säger: Vad vill ni att jag ska göra för er? Och de svarade: Låt oss få sitta bredvid dig i din härlighet, den ene till höger och den andra till vänster. Och Jesus sa: Ni vet inte vad ni ber om. Kan ni dricka den bägare som jag dricker? Eller döpas med det dop som jag döper med? Och då svarade de: Ja då, det kan vi. Och Jesus sa: Den bägare som jag dricker ska ni få dricka. Och det dop som jag döps med, det ska ni döpas med. Men platsen till vänster och till höger om mig kan jag bara ge dem som det har bestämt till. Och när de andra 10 hörde detta blev de förargade på Jakob och Johannes. Och Jesus kallade till sig dem och sa: Ni vet att de som räknas som härskare är herrar över sitt folk och att förstarna har makten över folken. Men så är det inte hos er. Den som vill vara stor bland er ska vara den andres tjänare. Och den som vill vara den första bland er ska vara allas slav. Människosonen har inte kommit för att bli tjänad, utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Varsågod och sitt. I detta så tänker jag att kärlekens väg är något helt annat än vad världen säger att den är. Så är det alltså bra eller dåligt att gå kärlekens väg utifrån det vi vet nu? Vill vi ta hans dop och ta hans bägare och ställa oss liksom jämsides med Jesus? Lärjungarna var ju väldigt övertygade om att det var inga problem. Ja, det kan vi. Säger vi likadant? I sin övertygelse så tänker de att vi gör samma uppoffring som Jesus, så vi kan nog få sitta på hans högra och vänstra sida. Det är nog inga problem. Men hur kan man ställa en sån fråga liksom? Jag vågar ju knappt fråga om jag får sitta hem till Pekka. De kommer inte få platserna jämte Jesus. Vilka konkurrerar de med då? Om det nu går att konkurrera om det som är förutbestämt. Ja, men det är ju Mose, Abraham. Noah kanske. Vad har vi mer? Amos. Alla stora profeter i Gamla testamentet. Och så kommer två lärjungar. Vi ska nog sitta hem till dig, Jesus. Ja, konstigt. Poängen är i alla fall att den som får platsen jämte Jesus, om det nu är en bestämd plats som någon ska, bestämd person ska ha, det vet vi inte, troligen aldrig har gjort ett anspråk på att få sitta där. För det är nog den som har varit slavarnas slav liksom. Det är nog den som till inte gjort sig på alla möjliga vis för att visa på vem Kristus är. Och vill man göra så, så har man nog inte självförtroende om att få sitta vid hans högra sida. Så för mig handlar på något sätt då kärleken alltid om att sätta sig själv på andra plats. Alltid titta lite runt omkring sig själv för att se om jag kan hjälpa till utan att hjälpa mig själv. I fredags så hade vi tonår ute i Lindros. Och då hade vi en kille som vi har som missionär där. Han är hemma nu ett tag. Och han är nere i Chad. Chad är ju öken på alla vis. Det är bara sand. Och då sa han så här att då skulle de ju bygga ett hus där, för det var ett nytt ställe de skulle till. Och då hade de blivit tillsagda där. Bygg nu ert hus med en rimlig standard, sa han. Bygg nu ert hus med en rimlig standard. I Chads mått mätt så är ju det ett palats med liksom alla möjliga finesser som finns. En toalett som man kan spola till exempel. Det är ju hur bra som helst. Han fattade väl inte riktigt det där, varför det skulle vara så, eller varför skulle man inte leva som de andra som bodde där. Men så tog han en historia om en äldre missionär som hade varit där länge då. Och hon bodde väldigt enkelt. Hon bodde i en hydda på, precis som afrikanerna gjorde då. Det slutade ju med att hon inte orkade med mer än sitt eget liv. För det var så besvärligt liksom att bara sköta det praktiska där. Så hon fick ju hjälpa sig själv istället för att kunna hjälpa andra, för att hon inte hade en rimlig standard. Så du och jag måste ha, eller ska ha på något vis, en rimlig standard för att klara att möta varandra. Vi har ju historien i Jerusalem redan från början. Det som händer är att alla säljer sina egendomar och så delar man ut alla pengar till alla fattiga runt omkring hur som helst. Och så får Paulus åka runt och tigga pengar kring församlingar runt omkring, för Jerusalems församlingen är bankrutt. Det går inte längre. För de tror att Jesus ska komma imorgon. Det är så de lever. Jesus kommer imorgon, så skicka här, nu ger vi iväg allt. Så kanske man börjar tänka lite, men vänta här nu, det här funkar inte riktigt så. Vi måste styra upp det här. Det är lätt att offra bort sig själv för ett gott syfte. Och det kan vara fel. Jag vet inte om ni har hört talas om ökenfäderna. Det finns ju många som pratar om det där. Det som hände var ju att det var en färd ut av kristna människor ute i öknen som skulle hitta Gud. Några, med betoning på några, gjorde det. Ja, men andra torkade ju ihjäl, alltså. De dog ju för att de hade inte fattat vad det var de var ute och letade efter. Det blev något konstigt. Det handlar alltså inte om självspäkelse. Det handlar om balans. Balansen är vem jag är i mitt förhållande till Kristus. Och hur mycket kan jag ge av mig själv för att behålla mig själv och en rimlig standard? Det står så här i andra Korintherbrevet. Kristi kärlek lämnar mig inget val. Så jag har förstått att om en har dött för alla, då har alla dött. Och han har dött för alla, för att det som lever inte mer ska leva för sin egen skull, utan för honom som dog och uppväcktes för dem. Därför bedömer jag inte längre någon på människors vis. Det är Paulus som säger detta. Och om jag också har uppfattat Kristus på det sättet, så gör jag det inte nu längre. Den som är i Kristus är alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi. Något nytt har kommit. Allt detta har sitt upphov i Gud som har försonat oss med sig genom Kristus och ställt mig i försoningens tjänst. Ty Gud försonade hela världen med sig genom Kristus. Han ställde inte människor till svars för de överträdelser han anförtrodde mig. Budskapet om denna försoning. Jag är alltså Kristi sändebud och Gud manar er genom mig. Jag ber er på Kristi vägnar. Låt försona er med Gud. Han som inte visste vad synd var. Honom gjorde Gud till ett med synden. För vår skull. För att vi genom honom skulle bli till ett med Guds rättfärdighet. Så vårt förhållande med Gud bestämmer kanske mer vem vi är. Och förhoppningsvis också vad vi gör. Vi får prioritera. Eller vi får kanske en prioritering här. Som ligger utanför vårt eget ego. Sätter vi Gud först får vi ett perspektiv på livet. Det handlar mer om än mig själv. Men då får vi också försöka att följa honom. Inte söka honom för att han ska passa in. Utan jag ska passa in hos honom. För den jag är. Den som Gud faktiskt har skapat mig till att vara. Och då kommer jag alltid att passa in. När jag är den jag är. Så kärlekens väg passar kanske inte världens väg. Och den kan kosta oss livet för att vi satte Gud först. Men Jesus fick bli ett med synden. Ett med alla våra brister, alla våra fel, all vår självhävdelse och all vår status. Allt har han mött. I att vara ett med synden. Detta för att kunna hämta upp oss i botten på våra liv. Ni känner säkert igen berättelsen om Josef som blev kastad i brunnen av sina bröder. Jag har två bröder. De har i och för sig aldrig kastat mig i någon brunn, men det har varit nära många gånger. Men jag har haft det som en dröm ibland. Och även liksom i livet känt det där att mitt liv är som den här brunnen. Jag springer och springer och springer och så helt plötsligt så trillar man ner där. Och så faller man och faller. Och så försöker man med näbbar och klor liksom riva sig fast i de här väggarna. För att fastna någonstans liksom. För att inte slippa trilla, för det är så fruktansvärt obehagligt. Men det går inte. Det bara fortsätter rasa. Så resan neråt är väldigt obehaglig och väldigt jobbig. Men tillåter man sig att falla och tänka, jag får falla hur långt som helst, för Jesus kommer stå där nere med sina armar och ta emot mig. Sen börjar vi om vår vandring uppåt, han och jag. Tänk att det finns någon i botten av allt eländes elände som kallar sig för kärlekens väg. Som vill ta emot oss, gå med oss, lyfta oss upp till sig. Visst är det fantastiskt? Va? Helt otroligt. Från trasiga liv, från fantastiska liv, det kvittar vilket liksom. Gud lyfter oss, bär oss, tar hand om oss, bara vi sätter han först. Och det är inte så bara, men det är det vi får jobba på. Att sätta Gud först, för då klarar vi av våra liv, då prioriterar vi rätt och då blir det bra. Om du faller efter vägen, det är ju mänskligt är, res dig upp till ordet säger, det är gudomligt är. Om du faller en gång till, res dig upp, ligg aldrig still. Ty av nåd Gud dig frälsa vill. Sjung, halleluja, kalla öst. Det är skit liksom huvudet på spiken på något sätt. Gå bara. Trilla, ja men res dig upp och gå. Det blir fel, ja men res dig upp och gå. Säg att Jesus är Herre, säg att Jesus är ditt liv. Gör vad du vill, bara det se att Jesus älskar dig. Annars kan vi ju gå hem nu. Det blir så konstigt. Jesus älskar dig, Jesus vill lyfta upp dig, sjung halleluja och gå. Amen. Tack Herre för att du tar hand om oss och du ser oss. Varenda gång vi faller och snubblar och trillar, så är du där och vill lyfta upp oss. Du ser att det kan vara svårt och du ser att det kan vara jobbigt och du ser att vi kan känna oss fel och du ser alla möjliga begränsningar. Men hjälp oss att sätta dig först så att vi hittar det som är kärlekens väg. Att älska våra medmänniskor, att behandla varandra lika, att tycka om varandra och älska varandra för dem vi är. Låt ditt namn bli helgat och låt ditt rike komma till oss. Vi ber så i Jesu namn. Amen.